välkommen till det fjärde avsnittet av DI's ledarpodd som spelas in onsdag den 17 november. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på DI. Och med mig idag har vi DI's politiska redaktör PM Nilsson och ledarskribenterna Lotta Engsell Larsson och Tobias Wikström. De ämnen som vi hade tänkt prata om idag är inrikespolitiken där vi är mitt i en regeringsbildningsprocess. Och så tänkte vi diskutera organisationen Svenskt Näringslivs roll, en fråga som ju har debatterats i Dagens Industri de senaste dagarna. Men först alltså, nu har Magdalena Andersson fått mer tid av talmannen. Deadline är nu på måndag. Vad säger ni, kommer Magdalena Andersson att komma överens med Nooshi Dadgostar? PM, du först.
Ja, det tror jag. Hon måste ju göra det för att få igenom sig själv som statsminister och sen få igenom budgeten. Och båda två vill ju komma överens. Den part som är mindre förtjust är att de kommer överens, eller på det sätt de kommer överens, det är ju Centerpartiet, men de sitter ju inte med vid bordet. Och det stämmer ju som Magdalena Andersson hela tiden säger, att vi har lång vana att förhandla med Vänsterpartiet. Det har de ju gjort, ja, nu är ett kvartssekel minst. Och de har gemensamma ståndpunkter inom sig. De är ju överens om det som Vänsterpartiet kräver i grund och botten. Så att jag tror att det här kommer att gå vägen. Däremot så har ju Vänsterpartiet skäl att visa att det är besvärligt. Och det kan hända att de kommer avkräva någon slags trofé som svider lite för Socialdemokraterna att gå med på. Och det här är ju en förpostfäktning till nästa regeringsbildning efter valet. Det är ungefär så här det kommer gå till då. Det är fyra partier på i vänstersfären som kommer komma överens. Och det kommer ju såklart vara knepigt vad gäller Centerpartiets och Vänsterpartiets relationer. Men Socialdemokraterna vill verkligen komma överens med allihopa.
En trofé, säger du. Vilken fråga driver Vänsterpartiet då? Det här är ju Vänsterpartiets motsvarighet till Centerns strandskydd.
Ja, jag kan tänka mig olika scenarier, men ett är ju det som Lotta Engsell skriver om på ledarsidan i Dagens Tidning, nämligen att man går fram med någon slags gemensam formulering vad gäller att fasa ut vinst i skolorna särskilt och i det man kallar välfärden allmänt. Och det där är ju någonting som gör ont hos Centerpartiet såklart att gå med på. Men det är ju två stycken ståndpunkter som S verkligen har inom sig i sitt parti och som är starkt och där de möjligen har allmänheten med sig. Och Vänsterpartiets stora krav 2014-2018 var ju just vinst i välfärden med Reepalu-utredningen och hela den cirkusen. Så det, ja, ska bli spännande att se, men det kan hända att det handlar om någonting sånt.
Du, Lotta, ställde dig frågan, var går den röda linjen för Socialdemokraterna? Vad menar du med det egentligen?
Ja, det pratas väldigt mycket om att hålla linjen höger ut, men vi har inte pratat så mycket om att hålla linjen vänster ut. Man glömmer ju, det pratas inte så mycket om, så Vänsterpartiet har haft så gulliga ledare här nu på sista tiden, men om man läser deras partiprogram så ser det ungefär likadant ut som tidigare, bortsett från att våldet och de riktigt hårda formuleringarna är borta. Men innehållet är inte så himla annorlunda, så man måste vara medveten om ändå vem man går i säng med om man utvecklar samarbetet. Och jag tycker att Socialdemokraterna är skyldig väljarna att berätta dels lite mer var gränsen går för dem själva. Liksom. Hur mycket skatt kan man ta ut utan att det är konfiskation? Inför förra skatteomläggningen i slutet på 90-talet så gick ju gränsen vid över 100%. Det insåg man att det var ju inget bra på något sätt. Men var går gränsen i övrigt och hur långt till vänster kan de tänkas gå för maktens skull med Vänsterpartiet?
Tobias, du bevakade ju Socialdemokraternas kongress. Hur går snacket i partiet kring den här vänstersvängen?
Nej, men det pågår ju en vänstersväng, det får man säga. Men den manifesteras mest i det här med välfärdsfrågorna, och det är ju ingen liten fråga. Där verkar det som att man kör hårt på skolan, därför vinst i skolan är lika med friskolor, och det är ju faktiskt Socialdemokraterna emot. Men man vill också på olika sätt begränsa vinster eller företagens medverkan när det gäller omsorg och vård. Men jag tror att där inser partiledningen att många kommuner, även S-styrda sådana, handlar upp privat äldreomsorg, och då kan ett totalförbud bli besvärligt. När det gäller vården så är man livrädd, tror jag, från ledningen för att ett beslut skulle kunna ställa till i vårdens strukturer, där det finns så det är så oerhört invecklat och så många privata inslag. Därför så inriktar man sig på den i alla avseenden minimala icke-frågan om privata sjukvårdsförsäkringar. Där har man liksom hittat någonting som går att vara emot utan att det liksom hotar att sabotera strukturerna i sjukvården. Men sammanfattningsvis, det är alltså i välfärdsfrågorna som den här vänstersvängen syns tydligast. Min upplevelse från kongressen, där jag var då i förra veckan var ju att skattefrågorna inte var så radikalt formulerade i debatten nu. Och det kan ju hända att Magdalena Andersson blev lite uppskrämd av den här debatten på försommaren. Den här arbetsgruppen som fanns då, som ville ha skatt på både det ena och det andra och begränsa investeringssparkonton till 100 000 kronor och sådana där saker. Så det var lite mindre av det. Men över allting, alltså det pågår en vänstersväng, det skulle jag vilja påstå, och det tror jag många skulle hålla med om.
En annan sak som har hänt är att tre partier till höger har gjort upp om en gemensam alternativbudget. Vad betyder det här, Tobias?
Ja, det betyder ju att det på något sätt blev en tydligare spelplan för deras del. De kan nu säga att vi har enats, vi har 154 mandat bakom vår budget, och titta hur de håller på vänstersidan. De kan ju inte ens enas om någonting, och inte ens när talmannen säger till på skarpen så kan de få ihop något alternativ. Så för tillfället så har ju högersidan i svensk politik momentum. Och det är ju mycket, mycket troligt att det är högerbudgeten som kommer att gå igenom, åtminstone om man ska lita på vad Annie Lööf säger, att hon tänker lägga, att hennes parti tänker lägga ner sina röster i slutvoteringen i budgeten, när budgeten ska behandlas i riksdagen alltså. För då får inte Magdalena Andersson de nödvändiga mandaten för att övertrumfa de 154 från högersidan.
Okej, så hur slutar det här då? Kommer Magdalena Andersson att bli vald, och kommer budgeten gå igenom? Vad betyder det här för den kommande året och valrörelsen?
Ja, nej, men jag tror att det kommer att ordna sig för S. Jag tror att Centerpartiet i slutändan kommer att säga att nu ska vi ta ansvar för landet, och vi kanske står mitt i en pandemi, tycker de plötsligt. Och andras stora, tunga uppgifter som de ser som sinna. Så att jag tror att de kan navigera undan från den här ståndpunkten som de sitter i just nu. De har gjort det förr, om man säger. Så att hon kommer bli statsminister. Kanske redan i nästa vecka. Och sen så kommer budgeten gå igenom.
Tobias och Lotta, är ni lika övertygade som PM?
Att hon blir statsminister, absolut. Och det är möjligt att det finns en så pass stark koppling till budgeten, för annars är det där man skulle kunna snubbla. Men kopplingen är kanske så stark. En statsminister börjar.
Man kan ju också tänka sig att det blir svårt för Annie Lööf att förklara de här skiftande ståndpunkterna. För det kan ju faktiskt hända att statsministeromröstningen och budgetvoteringen blir på samma dag. Och då ska alltså Annie Lööf förklara varför hon gör på det ena sättet i den ena omröstningen och på den andra i det andra sättet. Så det kan ju hända att PM har rätt i sin fundering att även budgeten kommer hon att stödja.
Vi ska byta ämne, åtminstone delvis. PM, du skrev i måndags en text med rubriken Mobilisera näringslivet. Vad handlar det här om, och vad menar du att organisationen Svensk Näringsliv ska göra?
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare.
Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja, det man ska mobilisera mot tycker jag, det är det här vänsterblocket som vi har pratat om nu. Det är, vi får se hur det går, men det är ju någon slags formering i alla fall av tre stycken klara vänsterpartier och ett parti som är ganska mycket mindre än de andra, Centerpartiet. Och det ser ut som att de har ganska stora chanser att regera under nästa mandatperiod. De samlar nu kring 50% och valrörelsen har inte börjat. Det är väldigt jämnt mellan blocken. Det kan hända att högerblocket också vinner. Men som näringslivsorganisation så kan man ju inte hoppas på en regering. Det är ju ingen strategi, det är bara en förhoppning. Utan man måste ju ha en strategi för sina frågor. Och där tycker väl jag tillsammans med många att Svenskt Näringsliv som organisation har försvagats i opinionsbildningen de senaste åren. Man ser sig mer som en expertorganisation som ska svara på frågor när folk frågar. Men man driver en ganska svag kampanj jämfört med förr. Och då finns det ett organisatoriskt svar då möjligen på varför det är så här. Och sen ett par år tillbaka så är det de så kallade branschorganisationerna som styr och ställer på Svenskt Näringsliv. Och branschorganisationerna, de har olika specialfrågor som gynnar deras egna företag. De är duktiga på det. Kallas lobbying med ett annat ord. Men de är sällan eller aldrig intresserade av mer övergripande och grundläggande frågeställningar som att värna äganderätten och slåss för fria företag med mera. Det kan bara Centrum göra och Centrum är försvagat. Så det där tycker jag att de bör fundera igenom och skapa mycket större frihet för Centrum på Storgatan eller satsa på någon annan enhet eller organisation som får ett mer distinkt uppdrag.
Lotta, det här anknyter ju till det som du skrev om Vänsterpartiets egentliga mål och att exempelvis dess ungdomsförbund kallar sig kommunister.
Jag tror, vad det gäller Svenskt Näringsliv så tror jag att tanken var att organisationer utanför Svenskt Näringsliv, typ Timbro, skulle bedriva lobbyarbetet och idéarbete åt dem. Och det är ju jättebra att de gör det och det har säkert varit viktigt. Men jag tror inte att det går att ersätta helt och hållet med organisationens egen kraft och egna åsikter. För det här är ju stora frågor faktiskt. Det, Vänsterpartiet ligger inte längre kring riksdagsspärren. Det var ett tag sedan de gjorde det. Och de växer. Och som det ser ut i opinionsbildningen just nu så är de större än Centern. De har haft över 10% ganska länge. Centern ligger och horar runt 8. Så att det har ju verkligen betydelse. Socialdemokraterna har under de senaste decennierna försvagats och vänstern har stärkts. Samtidigt så har Miljöpartiet blivit ett vänsterparti och jag tror att man måste ta och lyssna lite mer på vad de säger och läsa partiprogrammen för att förstå vad det här är för organisationer och att det krävs, eller partier, och att det krävs ett långsiktigt lobbyarbete mot de idéer de inte pratar om.
Sen är en aspekt till som är lite pikant och det har att göra med Centerpartiet och det är ju då så att Centerpartiets tidigare ordförande Maud Olofsson är ordförande i en av de här branschorganisationerna som styr och ställer på Svenskt Näringsliv. Och det finns massa andra sådana här personkombinationer och symbioser där centerpartister är djupt inblandade i näringslivets organisationer. Och det där tror jag har skapat en slags artighet mot hela januarisamarbetet och den förhoppning som man hade från näringslivets sida på att Centerpartiet skulle driva Socialdemokraterna åt ett mer marknadsliberalt håll. Men nu när vi står inför den här som mer samlade vänsterfronten och när man ser hur styrkeförhållandena där ser ut så tror jag att det är en from förhoppning. Det här gänget, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är ingen koalition som man försvarar privat äganderätt med eller fria företag med, utan det är tre partier som har rakt motsatt åsikt. Och då tror jag det är bra att skapa en distans till Centerpartiet, för Centerpartiet är en del av den koalitionen. Och då är det svårt liksom att ha så här nära band med dem och samtidigt rya i offentligheten.
Svenskt Näringsliv har just inhöstat en stor seger genom det nya huvudavtalet, LAS-avtalet som det kallas. Hur kommer det här in i bilden, Tobias?
Ja, alltså det är ju lite omstritt faktiskt. Det är lite underrapporterat kanske, men det är lite omstritt om det här nya huvudavtalet som ju så handlar om uppsägningsregler och omställning och sådana saker. Om det är bra för de flesta företag eller om det är bra mest för vissa. Svenskt Näringsliv har då slutit det här avtalet och till slut så har de andra parterna på arbetsmarknaden inordnat sig i detta. Det här avtalet förutsätter att ett antal lagförslag också går igenom i riksdagen snart här före valet för att göra det här avtalet komplett. Det är alltså beroende av en viss lagstiftning. Därmed så har ju då Svenskt Näringsliv hamnat i en situation då man måste lobba för att, vad ska vi säga, januariavtalet uppfylls, eller åtminstone saker som är i januariavtalets anda. Och dessutom så innebär ju huvudavtalet att parterna liksom ska ta över A-kassa, man ska sköta omställning, skattebetalarna ska betala omställningen och så vidare. Man blir insyltad så att säga i den offentliga apparaten, eller om man så vill att en del av det offentliga systemet hamnar hos arbetsmarknaden. Man blir alltså utförare på något sätt av välfärdspolitik. Det här var någonting, om man får göra en liten utvikning, det här var någonting som företrädaren till Svenskt Näringsliv, arbetsgivarföreningen, ASAF, slutade med i början på 90-talet, alltså att sitta i olika statliga organ och vara en del av statsapparaten. Nu har man så att säga gått hela varvet runt och man är där igen. Och då tänker jag att det finns en risk att Svenskt Näringsliv försvagas när man så att säga blir inte bara en remissinstans utan kanske ett organ, någon slags kvasimyndighet i det svenska samhället. Då blir man kanske inte så kaxig på det politiska planet. Det här är bara en liten spaning från min sida, men det är någonting jag tror att man ska hålla ögonen på.
Vad säger ni andra om Tobias spaning?
Ja, det är intressant tycker jag. Man ska alltid vara lite mer misstänksam när parter och andra konstellationer presenterar storslagna planer. Det finns alltid någonting lurt med det. En sak som är lurt med uppgörelsen om arbetsrätten, det är att staten ska betala ganska mycket pengar. Jag tror att man siktar på 12 miljarder om året för att finansiera, eller hur Lotta? För att finansiera,
ja, någonstans där, strax över tid.
Ja. Den här omställningsförsäkringen. Och det finns ju ingen finansiering för det. Och det finns, för man vet inte vilka skatter som ska höjas. Man kan ju inte låna till allting trots allt.
Där kan man ju lägga till då också att Centerpartiet, de gick ju in i valrörelsen 2018 med väldigt hög svansföring om LAS. Man ville alltså inte bara ha fler undantag upp till 50 anställda. Man ville att turordningsreglerna inte alls skulle gälla upp till företag upp till 50 anställda. Det skulle inte finnas några turordningsregler alls. Det var deras ingång. Det tyckte de var bra. Nu är de jättenöjda med att parterna har kommit överens om 3 undantag. Alltså 3 personer får undantas istället för 2. Samt att för större företag så kan man få undanta 15% visserligen. Men Centerpartiet har ju nöjdförklarats med detta på något märkligt sätt, fast de då gick in i valrörelsen som sagt och en väldigt radikal ståndpunkt. Och när Centerpartiet då så att säga har vänt så och tycker att det här är jättebra, nu bara för att det är parterna som har kommit överens om det så har vi nått ett väldigt bra resultat. Men där visades ju lite grann hur invecklat både Centerpartiet och andra liksom partiers ståndpunkter är i Svenskt Näringslivs uppgörelse med PTK och LO.
PM, Tobias, Lotta, stort tack för att ni var med idag. Ansvarig utgivare för podden är Peter Fällman. Vi är tillbaka nästa vecka. Vi ses då.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.